Jag som pratar nu heter Sigge och med mig har jag också
Danne.
Hej Danne, kul att se dig.
Hej, kul att ha dig här i studion igen, Sigge.
Vad mycket snö det är ute.
Ja, det är faktiskt. Det tog ett tag för oss att komma in här, men typ, tur att vi har snöskyfflar.
Ja, så kan man säga.
Så vad ska du prata om idag, Sigge?
Ja, det här programmet, den här podden kommer heta Grillpodden och vi kommer att prata om grillning. Så att jag gissar att första avsnittet idag kommer också handla om grillning då.
Ja, eller mer, vad grillar du på, Sigge?
Ja, man kan väl säga så här att jag har ju rätt mycket olika grillar som ni säkert vet, fast det vet ni inte. Men det har jag i alla fall. Och den som jag faktiskt grillar mest på just nu, den heter Geda Grill och är en tysk grill. Och den heter Odin 95 och matas med pellets.
Men vad är det för grill?
Alltså, jag vet att det är många som inte tycker att pelletsgrill är en grill. Men den ser ut som en smoker. Alltså den är, man kan säga, ser ut som en liggande tunna. Till vänster om den liggande tunnan så är det typ en fyrkantig behållare som man häller i små träpellets. Och så matas de ner i en liten tratt. Och så inne i själva grillen så sitter det som en liten skruv som matar fram pelletsarna till en pelletsbrännare som sedan bränner pelletsarna så det blir varmt.
Jag har sett den hemma hos dig. Är det sån här underrede till? Finns det skåp och sånt? Eller är det...
Nej, inga skåp, men det finns ju sån här litet som en sån här gallerhylla under där man kan ställa något om man nu skulle känna för det. Jag har faktiskt inget under där på min i alla fall. Men, och sen så finns det ett överdrag till som man kan sätta på när man använt den typ.
Finns det olika slags pellets?
De som jag har provat nu är ju äpple och ek.
Ja, så man kan ha olika smaker.
Ja, precis. Och sen så finns det då en liten sån här dragspak på, bak på pelletsen. För att om vi säger till exempel att du fyller upp den för en grillning på x antal timmar och så blir det ett par liter pellets kvar och så kanske du ska använda äpple nästa dag. Då kanske du inte vill få använda eken först. Så då kan du tappa ut dem i typ en hink eller någonting. Och sen fylla på med äpple efteråt.
Jaha.
Så det är ganska smidigt.
Ja, okej. Okay.
Men det är väl den jag grillar på mest just nu i alla fall. Och den kan man ju då använda både för direktgrillning. Den går ju att köra ända upp till tror jag 250 grader eller någonting. Men den går också att köra så lågt som typ 70 grader.
70 grader, vad gillar du då?
Ja, 70 grader kan man typ röka en lax i om man vill röka den långsamt, till exempel.
Okej, okay. Med smak?
Ja, då kan man ju köra förslagsvis äpple till den till exempel, som är ett lite sötare träslag som passar ganska bra till laxen. Sen kan man lägga laxen på en planka om man vill ha ännu mer smak.
Finns det neutrala pellets utan smak?
Inte vad jag vet i alla fall. Alltså alla träslag ger väl någon typ av smak, tror jag.
Ja.
Sen finns det ju de som passar bättre eller sämre till olika grejer. Typ alla söta träslag passar ju bra till fisk och fläsk till exempel.
Vad var det senaste du grillade?
Senaste grillade var nog fläskfilé faktiskt.
Vad hade du för pellets då?
Ek. Fast man borde haft äpple fast jag orkar inte tömma ut dem.
Så att, vilken temperatur låg det där på då?
Nej, men jag rökte den faktiskt på 100 grader gjorde jag. Och den tog ungefär en halvtimme. Den var inte så stor.
Nej, det halvtimme kändes inte lång tid alls.
Nej, men då körde jag upp den till ungefär 58 grader, vilket är alldeles för låg temperatur. Så att sen när jag gjort det så tog jag av den och så brände jag upp grillen i typ 230. Och sen så rullar jag den över gallret tills den har fått riktigt fin färg. Och så penslar den med lite gott örtsmör.
Okej. Men om du fick välja, vad skulle du vilja, om du kommer hem nu, vad skulle du vilja grilla då?
Om jag kommer hem nu, vad skulle jag grilla då? Mm, ja, men alltså, entrecôte är ju väldigt gott att grilla. Antingen entrecôte tror jag, eller skulle jag välja en riktigt god burgare. En handgjord burgare på högrev tror jag, med lite patta negra späck i. Det är gott.
Det lät Som om det var något vi skulle göra.
Mm. Det skulle faktiskt kunna göra. Nej, men alltså just det här med patanegraspäck, det är ju det finns ju en styckdetalj som heter secreto på ja, det är en gömd muskel som sitter upp i halsen, nacken på en tjock spansk gris. Och den är väldigt god att grilla, men den innehåller också extremt mycket fett.
Men nu kommer vi in på dyra saker, va? Om vi börjar prata om spanska grisar.
Jo, men det var bara för att jag skulle försöka komma in på det här fettet som jag vill ha i hamburgaren. För då är det så att den här sekretorn är väldigt fet och då kan man trimma bort fett från den innan man grillar den. För att den ska bli lite mindre fet. Liksom det där överflödsfettet. Och sen mal man med det med högreven när man för att få upp fetthalten lite på hamburgaren liksom.
Men det känns som att du använder väl dig mest utav svenska...
Svenskt kött, absolut. Framförallt nötkött. Satsa på bra kvalitet är väl alltid bra så. Det är ju lite skillnad på djurfödning i Sverige och ja, så stora nationer som kanske USA och Spanien och ja, andra delar av världen.
Jag hörde att vi inte har så mycket svenskt kött i diskarna just nu.
Det är nog varierande lite på
grund av
vart man går.
Två, tre år tillbaka så var det väldigt varmt och lite bete och så att det finns inte så mycket svenskt kött att få tag på.
Nej, men det finns nog fortfarande i alla fall i butikerna vad jag har sett. Så att, sen ska man väl satsa på när, om man kan, köpa närproducerat. Det är vi, menar, här i närheten där vi bor till exempel. Så har du ju både Naturgården och Tjolöholms gård och flera andra gårdar där man kan köpa kött som de, ja, från djur som går på deras gårdar helt enkelt.
Du, låter inte det som en intressant sak om lyssnarna kom in med förslag på närliggande gårdar så,
där som man vi kan besöka?
Nej, ja, eller alltså folk som lyssnar kanske inte bor just här, de kanske bor någon annan del av Sverige.
Ja, men det är sant.
Och där kanske finns en annan del av Sverige, kanske finns en annan närliggande
ja,
gård.
Det kan vi ta reda på, eller vill du att de ska tipsa oss?
Ja, jag tänkte att de kan ju komma in med tips på här får man tag på.
Just i det, ja, närheten av där man själv bor.
Där de bor.
Ja, men det är ju bra tips, det får ni gärna göra. Skicka in till info@grillpodden.se och ge oss tips på bra, ja, vad ska man säga, närproducerat kött i närheten av där du bor.
Ekologiskt.
Gärna ekologiskt också, gör ingenting.
Nej. Och det är ju mycket bättre än att de rekommenderar någonstans närliggande där de bor istället för närliggande där vi bor.
Ja, det är med om det. Det är sant. För där vi bor vet vi ju förhoppningsvis hyfsat vad det finns. Men det kanske vi har missat också. Det finns ju ändå ganska mycket gårdsbutiker.
Men skillnaden på att åka till en gårdsbutik och köpa kontra gå till den vanliga affären. Blir det så stor skillnad på...
Ja, jag tycker det är ganska stor skillnad på smak om man köper till exempel något riktigt billigt kött och sen köper motsvarande på, från en gårdsbutik.
Jo, men man kan väl säga så här liksom att självklart så kan man få bra på otroligt bra kött i vanliga affärer.
Absolut, det kan man definitivt få.
Men däremot så kan det ju vara jätteroligt att prova på någon närliggande gård.
Det är det, men jag tror sen är det också så att mycket de så här, lokala gårdar och sånt som ligger runt omkring, där har ju djurhållningen på ett helt annat sätt. Djuren är inte stressade. De här stora massproducerade producenterna som inte nämna några namn, men som gör fläskfilé och så kallade fläskytterfilé eller benfri kotletterad och sådana här, det som massproducerat. Där står ju liksom kanske 5 grisar på 10 kvadratmeter liksom. Här går ju grisarna och betar fritt på en äng. Liksom. Det är ju en ganska stor skillnad både på hur de rör sig så. Det som blir många gånger på när de står väldigt tätt, det är att de får inte röra sig. De blir väldigt feta. Och fettet i sig är ju smak givetvis. Men...
Vet du att min farfars far var grisuppfödare 500 meter härifrån?
Nej, det visste jag faktiskt inte. Det får du gärna berätta lite om.
jag var inte med på den tiden, men jag har hört att...
Nej, men jag tänkte om du hade hört något, ja, något från den tiden. någon gammal sägen eller något annat kul?
Nej, det finns ingenting faktiskt. Jag har bara hört att han förde upp grisar.
Okej. Okay. Vet du vad det var för grisras eller?
Nej,
var det rapsgris, linderödsgris?
Nej, jag har absolut ingen.
Tryffelsvin? Eller?
Det här måste varit i början på...
Vanlig gårdsgriska?
Nej, men...
1800-talet?
Nej, 1930, 1940, 1950 kanske.
Ja, ah, okej.
Okay. Något sånt där.
Mm.
Men du, det är väl egentligen inte bara... om man vet om någon där närliggande gård som producerar någonting jättefint som man kan komma in och rekommendera. Utan det finns väl även charken. Jag menar, det finns ju butiker som har otroligt bra charkar och så här, som, där man kan hitta kött. Så att även, även om man vill rekommendera något sånt så kan man väl göra det.
Absolut, och det tar vi mer än gärna upp, för det är ju faktiskt ganska många. Jag är med en del grillgrupper på Facebook och sånt, och där är ju alltid folk som frågar, ja men ni som alltid visar upp så fina köttbitar, var hittar ni dem? Liksom, jag hittar inte sånt kött i närheten av där jag bor och så här. Så att det är ju ett jättebra tips att man skickar in det till oss och tipsar om, här finns det riktigt bra kött i närheten av Örebro eller vad det nu kan vara för ställe man bor på.
Du, Sigge. Mm. Vägen, alltså från det att man får köttbiten i handen.
Mm.
Hur transporterar man den? Lägger man den i bagageluckan? Lägger man den i förarsätet? Eller hur tar man hem den? Vad gör man? Ska den...
Det beror lite på vad det är för köttbit också.
Om lägger man den i kylen? Eller lägger man den... Ja.
Det beror på när man ska tillaga den. Man kan väl säga så här. Jag plockar ju ofta mitt kött från den lilla salhall. Mm. Utan man får göra reklam i sin egen kanal, men nu gör jag det i alla fall.
Det är väl rätt troligt.
Så att, men Ove i alla fall då, när jag får kött från honom så har jag ju ofta med mig en kylväska. Eller en termobox, alltså en sån här frigolitbox för där. Och så har jag några kylklampar där i och så lägger jag köttet där i, ställer i bilen och kör hem liksom. Då vet man ju att det håller sig svalt. Men är det mitt i sommaren? Jag menar, det kan ju, nu är det inte så ofta det är 30 grader i Sverige, men är det 25 grader varmt och du lägger en köttbit som du ska ha kanske på kvällen och du handlar den på morgonen och den ligger i sätet hela dagen, så blir den kanske inte jättegod på kvällen.
Nej, det finns väl ingen som behandlar kött så, men de tar väl hem den och så lägger in den i kylen eller något.
Jo, men det brukar inte vara något problem. Alltså, handlar man någonting och åker typ direkt hem eller hyfsat direkt hem, så är det inga problem liksom med en köttbit så. Och dessutom, är det nötkött så ska du ändå tas fram en stund innan du ska tillaga det, så att det liksom är rumstempererat.
Så om vi säger det här fallet, du handlar köttet på förmiddagen och sen så, och du har en kylväska med dig. Mm. Det är inte alla som har, men det har du. Sen så tar du med dig hem och du ska grilla på kvällen, säger vi.
Mm.
Lägger du den i kylen då eller lägger den kvar i kylväskan? Just nu är det kallt utomhus. Så att,
Återigen så beror det på vad det är jag ska grilla. För jag är ju, om man får säga det själv, så är ju, just när det gäller grillerier och sånt, så är jag ju hyfsat nördig. Vilket innebär att... Jag kan ju, om jag ska laga middag en lördag, så kan jag ju börja klockan 10 på morgonen liksom.
Ja.
Och det är inte för att det tar 8 timmar att laga det jag ska göra. Men med alla förberedelser och sånt så kan det vara så att man behöver 8 timmar. Det beror på, är det en pulled pork så kanske den behöver 8 timmar bara i grillen. Medan är det någonting annat så kanske det är så att när man vill att den ska ligga och marinera sig, antingen i någon typ av flytande marinad eller i någon torr rub eller liknande.
Okej, okay. Så i det här fallet då, vi säger entrecôte.
Ja.
Du köper entrecôte på förmiddagen, du kommer hem och du gör vad med den köttbiten?
Ofta gör jag så att jag väljer då hur jag ska krydda den. Är det så att jag bara tänker köra salt och peppar på, då kommer jag nog inte göra så himla mycket, utan då kommer den bara åka in i kylen. Om jag däremot kanske vill ta någon god torr rub på, alltså en kryddblandning med torra kryddor, då tar jag med fördel och lägger det på och sen så lägger jag den i en vackpåse, alltså en vakuumpåse. Och sen så kör jag min vackmaskin, alltså suger ut luften ur påsen. Då blir det som en snabb marinering kan man säga av köttet. Och sen när det är dags att grilla så plockar jag fram den då kanske en timme innan jag ska grilla. Lägger fram den på diskbänken eller någonting, eller bredvid grillen. Och sen precis innan jag ska grilla så klipper jag upp påsen och så lägger den på gallret.
Ja, alltså, för jag funderar ju lite grann, för att jag handlar ju kött och jag tar med hem och jag grillar. Och det blir ju, alltså, om man grillar så blir det ju naturligtvis gott. Men om man äter hemma hos dig så blir det ju godare. Så det var därför jag undrade. Så nu har det kommit in kylboxar, vackpåsar. Och så var det den här rabben som vi pratade om.
Mm.
Har du något bra namn på någon rabb?
Ja, om vi nu pratar entrecôte till exempel, så har vi ju dels har vi en helt ny rabb från Sigges Barbecue, som är min kryddfirma då. En som heter Back in Black, som funkar väldigt bra på nöt. Sen har vi en som är uppkallad av en annan kille som heter DB Was Here. Den är bra både till hamburgare och till, ja, annat nötkött, som entrecôte till exempel, om man vill ha lite mer sting eller lite mer hetta i. Vill man ha en något enklare rub som inte är fullt så het kanske, så kan man köra på Beef Deluxe eller Crazy Beef. De är också bra. Sen funkar ju alltid Dream Dust också.
Dream Dust funkar alltid till, ja, nästan allt.
Ja, men den är ju en universal krydda liksom. Det är ju kryddornas 556 liksom.
Kan man blanda de här kryddorna på något sätt ibland?
Det kan man absolut göra. Man kan ju, nu är det ju så att vissa är ju sockerfria och andra är det inte. De första vi räknar upp här nu, både Back in Black och DB Was Here.
Mm.
Crazy Beef och Beef Deluxe är ju sockerfria kryddor. Och det är ju, ja, precis som det låter. Det är inget socker i dem. Men du får ju givetvis karamelliseringseffekt och så ändå. Men sen får du en helt annan yta om du använder typ som Dream Dust som innehåller en del socker. Då smälter ju sockret och så blir det nästan som en lite karamellyta på.
De här kryddorna som du har som är sockerfria, de är ju verkligen sockerfria. Det finns ju inget substitut, det finns ju inget annat som du använder istället.
Alltså vi har ju valt att använda, till exempel om vi tar då den nya Back in Black, så använder du både tomat och paprika i, som båda i sig är ganska,
ja, ja,
söta.
Ja, ja.
Så du får ju naturlig sötma därifrån liksom.
Jag förstår. Så den här entrecôten som du har tagit hem med din kylbox, mm, och vackat och rubbat med någonting.
Mm.
Du öppnar den och förbereder du grillen? Har du satt på grillen?
Ja, grillen ska vara varm givetvis. Så att, och i detta fallet nu så, om vi nu tar entrecôten här, så finns det lite olika sätt att tillaga den. Antingen så kan man ju fläska på den på en riktigt het grill och så köra någon minut bara på varje sida. Sen lyfta av den och låta den vila.
Samma som man gör med hamburgare?
Ja, precis. Samma som man gör med hamburgare. Och sen beror det väl lite på också tjockleken på den här entrecôte-biten. Har du en entrecôte-bit som är butiksstyckad, som den brukar heta, så kanske en entrecôte är 3. Max 2 cm.
Okay, 2.
Sällan är tjockare än 2 cm. Och då är det så att om du då gillar till exempel medium rare, säger vi, så är det ju oerhört svårt att få en bra stekyta på utsidan och få medium rare på insidan. Det är nästan till och möjligt. Då får du ha en stekpanna på, som har stått på 9 i en kvart liksom, som är 500 grader.
Är det lättare om köttet är styckat så att det är mindre?
Nej, däremot så skulle jag vilja säga att det är lättare om man kan välja tjockleken själv. Och går man till exempel åt till som Frönda Lilla Salo, eller ja, du går till något ställe där de har en bra skark eller en bra köttdisk, så kan du ju be dem att de skär den 3,5 cm eller 4 eller någonting. Dels är det mycket lättare att grilla när den är lite tjockare, för då kan du grilla på så du får en ordentlig yta, men du får fortfarande den välja om du vill ha den liksom medium eller medium rare eller kanske till och med rare inuti.
Ja, okej. Okay. Så i ditt första förslag så var det att göra precis som en hamburgare, alltså riktigt hett och kort tid.
Mm.
Men är det vad du själv skulle, nej, göra?
Eller nej, ska jag inte säga, för att ibland gör jag också så givetvis. Men om man ska ha det riktigt varmt så föredrar jag nästan i så fall att köra på en stekpanna på grillen. Och så riktigt varmt, om den är lite tunnare då.
Ja.
För att det är lättare att få en riktigt bra stekyta på, eller en riktigt bra yta på köttet om det ligger som i en gjutjärnspanna till exempel.
Okay.
Däremot om man gör den andra varianten som kallas reversed sear, alltså man börjar med att typ ge den låg värme, alltså man kanske lägger den på 100-125 grader i grillen.
Mm.
Då kommer man långsamt värma upp köttet och sen bygger man på det, om man säger så. Du tar upp det till kanske 40-45 grader om du vill ha det, säg 55 grader. Tar upp det kanske till 40-45. Sen plockar du av det från grillen så att det får vila lite. Och sen värmer du upp grillen till 250 grader och så kör du kanske 30 sekunder på varje sida.
Okej.
Då får du stekytan, men du får också lite av den här långbakningseffekten som man även får till exempel när man kör sous vide. Sous vide är ju sånt vattenbad där du kan lägga en speciell temperatur, kanske 45 grader, och så kör den på 45 grader i 2 timmar. Då är ju köttbiten helt och hållet 45 grader inuti, sen kan du klippa upp påsen och du kan då ge en smak med antingen kryddor eller salt och peppar eller färska örter eller vad du nu vill. Och sen lägger du den snabbt på grillen. Det är ju så många restauranger gör till exempel. Man tänker att gud, hur kan de få så perfekt kött som är perfekt rosa rakt igenom.
Så kan du, det du sa nu, kan du förkorta ner det så att
vanliga människor fattar också?
Så att jag kommer ihåg när jag kommer hem med min köttbit. För det första jag kommer ihåg, var jättevarmt och grillade den som hamburgare. Kort tid på varje sida, en minut eller?
Ja, det blir lite på tjockling men, och hur man vill ha den inuti. Men säg att den är 2 centimeter tjock och du vill ha den lite röd inuti, så är det ju absolut max en minut på ena sidan och 35 sekunder på andra, eller 40 kanske.
Okej, det var det första. Sen den andra var stekpanna.
Det andra kan vara stekpanna och då är det ju egentligen lite beroende på hur du gör. Men det är lite som med hamburgare. Du får ännu mer stekyta om hela ytan ligger mot en väldigt, väldigt varm. Så här, har du en grill så är det ju återigen, det är ju varmt underifrån, men det är ju precis över, om man säger gjutjärnskallet, så är det precis över där,
ja, stängerna,
där stängerna är som det har lagrats absolut mest värme. Har du en stekpanna så har du hela den ytan som är otroligt varm.
Ja, jag förstår.
Därför är det ju många hamburgerställen som faktiskt inte grillar sina hamburgare utan steker dem istället, för just för att få den här riktiga stekeffekten.
Finns det något ställe som grillar? Jag tycker alla steker.
Jag vet inte, men de säger ju till exempel att Burger King, där kedjan, att de grillar sina hamburgare. Flame grilled eller någonting står det på. Men annars är det väldigt vanligt faktiskt att man steker. Och idag är det ju vanligaste burgarna på de stora burgarställena idag, typ som Bastard Burgers och Supburger, alla så här. Det är ju att man smashar burgarna. Att man gör som en stor köttbulle ungefär. Och sen så trycker man ner den på ett varmt, riktigt varmt stekbord. Så att den blir väldigt platt. Och så håller man den under tryck under 10, 15, 20 sekunder. Och sen skrapar man upp den. Liksom. Den blir ju ganska tunn. Så skrapar man upp den och så lägger man den på andra sidan. Och då kan man även, man kan lägga på lite senap när man gör det. Det är ganska vanligt. En del kör massa lök och alla de här grejer.
Jag frågade för jag skulle komma ihåg hur man grillar entrecôte. Men nu känns det som vi är inne på hamburgare helt och slut.
Ja, just det. Ja, men jag tappar bort mig lite där. Jag är lite sugen på lunch nu nämligen. Jag tror det kan vara lite därför.
Ja.
Men om vi går tillbaka då till ett enkelt sätt som inte är där. Ja, stekpanna. Så då är det ju liksom, ja, precis som jag gjorde innan på grillen, fast du gör det i en stekpanna. Och det sista sättet var ju det här långsamma tillagningen.
Vad sa du att det hette?
Reversed sear.
Ah, okay.
Tvärtom sear. Alltså sear är ju när man... Det står helt still, men det är när du förseglar ytan.
Det måste det ju betyda.
Ja, så det är ju tvärtom. Istället för att man bränner på järnet och sen låter det vila, så låter man den liksom vila på låg värme först och sen bränner man på den järnet efteråt. Så att man kör först en långsam tillagning. Så att har du då till exempel en vanlig, säg att du har en vanlig klotgrill, som är ganska vanligt att folk har hemma, en typ kanske en Weber 57 eller någonting. Så lägger du ofta när du grillar, så lägger du kanske inte kol, eller jag gör inte det i alla fall, hela botten full, utan då lägger du kolen på ena sidan och så tänder du upp den och sen när det glöder så lägger du på det du ska tillaga. Och i detta fallet då, om du kör den första metoden, då lägger du entrecôten rakt över där du har kolen. Och så när den då har fräst och sprakat och du ser att det börjar vätska sig lite på ovansidan, då är det dags att vända. tjong, vänder den och så kör du en liten stund till och sen lyfter du av den. Den sista metoden nu, då lägger du istället, då har du ju locket på givetvis på grillen. Du lägger på din entrecô men inte över glöden, utan lägger den på den sidan där du inte har någon glöd. Och där kan du med fördel ha även ett litet vattenbad under för att hålla lite fukt i grillen. Så då lägger du den på den sidan där du inte har glöd och så låter du den ligga där till, gärna med en termometer i, till kanske en temperatur på typ 40 grader. Sen kan du då plocka av den så att den får vila, så komma ner lite temp. Anledningen till att man gör det, det är ju bara för att du vill ju ha så mycket stekyta som möjligt på. Om du tar den direkt då från 40-45 grader och lägger på den, då kommer den ju vara klar väldigt, väldigt snabbt. Men om du tar av den och lägger den på en tallrik bredvid medan du höjer upp grillen, eller alternativt medan du låter köttet komma ner lite temperatur, då kan du sen lägga på det när det kanske är 20 grader istället för 45.
Jag fick en fråga, en följdfråga.
Ja.
Jag går tillbaka till den här entrecôn som man grillade som en hamburgare riktigt fort.
Mm.
Istället för att kolla på klockan kan man titta på köttet på ovansidan och se när man ska vända den.
Ja, det finns lite olika varianter där vad man kan göra. Bästa är givetvis alltid att ha en termometer. Sen är det ju så att ibland när jag till exempel är ute med båten och så sätter man sin lilla picknickgrill på klipporna, då kan man givetvis ha med sig en termometer också. Men om man nu inte råkar ha med sig en termometer och man ändå vill ha köttet hyfsat bra, så finns det lite de olika knepen. Du vet, man kan klämma antingen på handen eller ska man klämma på nästippen och sånt där. Det går ju att googla, det är ganska lätt. Men varianten annars är ju att man tittar på köttet.
Om vi åker ut och grillar...
Ja, men näsan och handen har du ju alltid med dig förhoppningsvis när du är ute.
Jo, men om du klämmer mig på näsan vet du inte om köttet är klart.
Nej, men du får ju klämma till exempel... Ja, man klämmer på... Och säg då på handen, så kan du klämma liksom mellan där och du kan klämma på olika ställen beroende på hur det ska kännas. Och sen så klämmer du på köttbiten efteråt. Så om du har nästippen då, ja, om du känner att den kanske är well done då.
Uh-huh.
Tar du på sidan av näsan, typ på uh-huh. vingen, uh-huh. ja, då kanske det är medium.
Uh-huh.
Ja, det finns ju som man kan in och googla det ganska lätt liksom.
Det känns som att jag ska hålla mig till en minut.
Ja, kanske det. Sen om man inte måste ha det så här superhelt perfekt, så räcker det ju. Ofta så tycker jag att man slänger på det, grillar, och när man ser att det börjar vätska sig på ovansidan, då är ju köttbiten genomvarm. När det börjar liksom, inte bubbla, men det börjar vätska sig på ytan, man ser ju det, då är den genomvarm och då är det ju dags att slänga den på andra sidan.
Alltså när man börjar äta, men när man skär, så ser man ju inte köttet precis vad man har fått.
Man kan ju fuska lite, skära av lite på sidan på köttbiten om man vill.
Jag brukar alltid grilla typ en extra hamburgare som jag måste bara kolla om den är färdig. Så äter jag upp den och sen så serverar de andra. Så jag får alltid en mer.
Ja, men det är också ett smart drag faktiskt. Då får man ju alltid dubbelt så mycket hamburgare som alla andra.
Ja, minst.
Det har jag faktiskt inte tänkt på, men nu har jag lärt mig något nytt. Det är ju bra.
Ja, istället för skära i en bit som man ska servera. Ofta så skär man ju då sin egna och kollar lite grann. Men man kan ju ha en extra också.
Så du försöker säga att du rekommenderar att nästa gång man ska grilla en riktigt fin entrecô som kostar 700 kronor i kilot,
ja,
så tar man en extra bit på 400 gram bara för att se om den är klar till sig själv.
Nej, den måste ju vara lika stor.
Ja, 400 gram.
Men den var ju 700 den första.
Ja, var det 700? Nej, ja, okej, det kanske var. Mm. Nej, men jag förstår grejen i alla fall.
Okej, men i det fallet så får man väl typ öva då, så att man är bra istället för att köpa en extra.
Det kan man göra också. Man lär sig ganska snabbt. Grillar man mycket så som jag, till exempel man är ute på event och sånt, så vet man, det räcker att titta på en kyckling eller någonting, så kan jag nästan säga med en gång om den, vilken temperatur den är. Eller en laxsida. Jag har rökt så mycket lax i mina dagar, så att jag tittar på laxen kan jag nästan säga med en gång att den här är 25 grader eller den här är 40 grader eller den här är över 50 eller så.
Så för att man ska komma dit så finns det ju bara en sak som gäller. Det är ju grilla.
Ja. Och det är ju det vi försöker att få till med grillpodden. Vi vill uppmana folk att grilla mer. Alltså gå ut och laga mat istället för att stå inne. Alltså visst, man kan stå inne och laga vid spisen också, men det är ju framförallt nu vintertid, så är det faktiskt jäkligt mysigt nu när det är snö ute och så här. Gå ut och ställa sig. Ta fram grillen liksom. kanske ta ett glas rosé eller ja, en öl eller vad det nu kan vara som man vill ha. Eller något alkoholfritt går ju också bra givetvis.
Om man har en gasgrill, hur är det med gasen och kyla?
Man kan väl säga så här, det är lite olika hur kallt det är. Men så som vi har här, när man har ett par minusgrader, så brukar det inte vara någon större fara. Bor man i Norrland där det är kanske 15-20 minus, så skulle jag rekommendera att man tar in gastuben mellan gångerna man grillar. Så man har en hyfsat varm tub när man är där ute.
Det står väl oftast på gastuberna
temperatur? Jag vet inte om det står faktiskt så, det. Men det kan vara svårt ibland. Jag vet att det har varit svårt att tända upp grill ibland när man har haft gasoltuben ute och det har varit jävligt kallt.
Okej.
Jag vet inte hur mycket det ska egentligen påverka, men
jag tror att det står på gastuberna temperaturer som de... Men sen, oavsett vad det står där, så kan det ju alltid vara bra att ta med den in så här i rumstemperatur. Eller inte in, man kanske förrådet utanför huset.
Ja, precis. Men det var någon som frågade mig vid något tillfälle. Men kan man inte bara elda lite under gasoltuben så blir den väl varm? Det kanske man inte ska göra.
Nej, det rekommenderar vi absolut inte. Det är bra att följa.
Så att, ta hellre in den i ditt förråd än att elda under den. Ja. Det är bara absoluta tips.
Tillbaka till, eftersom jag, min farfars far var grisuppfödare, så föreslår jag ju svenska grisar. Men vi var ju inne på spanska grisar. De är väl välkända. Det heter väl något speciellt, och det finns olika spanska grisar beroende på vilken del av landet och sådär.
Ja, den kändaste, som i alla fall jag tycker är kändast, det är väl Iberico-grisen. Även kallad Pata Negra.
Är det de som äter några särskilda nötter?
Ja, de är uppväxta på ekollon, så de blir extremt feta. Okay. Och de, i och med att de är så feta, så orkar de inte röra sig så där jättemycket heller. Så de står ganska still, och en sån gris väger typ 5, 6, 700 kilo.
Mår de grisarna bra? Vet du något om det? Antagligen? Eller?
Alltså, de är ju ute i det fria många gånger, så att, men bra, ja. Jag vet inte om de mår så bra. Jag tror att våra svenska grisar mår minst lika bra, om inte bättre. De är inte fullt lika feta, och de får nog röra sig lite mer. Men jag vet inte om en spansk gris har så ont av att den får stå och beta ekollon. Jag vet faktiskt inte. Köttet blir väldigt gott i alla fall. Blir extremt gott. Och det, alltså, man kan säga att det köttet påminner lite, om man säger rent fettmässigt, så påminner det lite om typ Wagyu till exempel på nöt då. Alltså det är ju väldigt marmorerat, mycket insprängt fett. Så det är ju väldigt mycket smak. Men det är ju en lite nötig smak nästan, som både Wagyu och...
Är det ekollonen eller är det fettet som gör att...
Ja, det är fettet i ekollonen som gör det. Det är ju ett naturligt fett, men det blir väldigt mycket insprängt fett i det grisköttet, som blir extremt gott. Så nu är det helt plötsligt lite tyst där, och det är bara för vi tar en liten vätskepaus. Man måste ju dricka när man poddar så här. Så
vi tar ingen vätskepaus, det är ju jag som har...
Jag tar en Pepsi Max-paus i alla fall.
Jag har en... Jag försöker öppna min telefon och kolla vad vi skulle prata om idag.
Ja, just det. Det är ju... Men vi sa att vi ska gå igenom och prata lite om lite olika grillar. Vi pratade lite om pelletsgrill här nu förut, bland annat, eftersom det är den som jag grillar på mest. Ju. Ja, precis. Men sen finns det ju sjukt mycket andra grillar som är bra. Det som har varit väldigt poppis nu de senaste åren, förutom pelletsgrillar, det är ju Kamado-grillar. Alltså de här stora som även kallas gröna ägget. Det finns ju massa olika färger och massa olika fabrikat. Men det är ju en stor keramisk grill som har sitt ursprung i Japan. Så de gjordes ju där. Sen så tog väl jänkarna med sig dem under andra världskriget och till USA. Och så.
Men är det ett annorlunda sätt att grilla på?
Ja, på sätt och vis är det för att det är en tjock keramisk, ett tjockt keramisk hölje. Så det är ju som, mer som en lerugn än som en traditionell grill liksom, på det sättet.
Finns det olika storlekar på dem? Eller
det finns massa, allt ifrån jättesmå mini-versioner som kanske har en yta inuti på 25-30 cm till XL som jag har till exempel som är 61 cm. Och sen finns det till och med ännu större, det finns nog XXL också, fast det är väl inte jättevanligt. Den som jag har till exempel, en sån med full utrustning ligger på säkert en 30 000. Kanske till och med ännu mer. Men det är ju en grill du har hela livet. Liksom det, du kan göra allt på den. Du kan köra pizza, baka bröd. Du kan köra värsta långgrillningarna med brisket eller pulled pork. Eller, du kan grilla hamburgare. Du kan grilla indirekt på hela ytan och så vidare och så vidare.
Jag såg en sån på vad var det? Det var för 2 år sedan. Sen, det var inte Svenska mässan, men det var någonting i Göteborg. Jag var där.
Trädgårdsmässa kanske någonting.
Nej, va? Nej, det var gilla. Du var där. Du stod på scen och pratade.
Jaha, passion för mat tänkte du på kanske då.
Ja, just det. Det var första, gången, det var första gången jag såg en sån grill.
Mm. Jo, men det är en sån liten grill som har ett litet grönt ägg. Det heter Minimax, den versionen.
Men stänger man locket då? Ja. Och så måste man ha locket
stängt? Ja, måste man inte, men som det vi bjöd på passion för mat till exempel, så var ju det, där gjorde vi pulled beef. Och då stod ju den hela dagen med locket stängt. Ja, vi öppnade inte locket förrän precis på scen. Och vi visste egentligen inte ens om den var klar, om vi ska vara helt ärliga.
Nej. Men det gick ju
nu
bra.
Var den ju det, och det blev ju väldigt bra. Men som sagt var det, en termometer är ju en fördel. Och sen, men den stora fördelen egentligen, om man gillar att grilla mycket, så är ju en Kamado väldigt bra, för att den blir ju väldigt energisnål. Alltså det går åt väldigt lite bränsle, i och med att den bygger upp så mycket värme i keramiken, så går åt ganska lite värme för att eller ganska inte lite värme, men lite går åt lite kol för att grilla under väldigt lång tid. Plus att när du har grillat färdigt så stänger du all lufttillförsel, så kan du ju bara skaka runt lite kolen och så använda kolen nästa gång du grillar igen. Liksom. Så att den blir väldigt energisnål. Den är dyr att köpa, men jag skulle säga på inom 2 år så har du tjänat in pengarna. Va?
Vad, alltså dyr att köpa?
Och hur, jo, men de kostar 25 000. Jag menar, köper du en, om du säger att du har en vanlig då, brikettgrill som kanske kostar 5 000 spänn.
Ja.
Så köper du ju en jäkla massa kol och briketter och sånt till den. Kamado grill till exempel. Där kanske du på samma kol som du grillar behöver ha 10 gånger så mycket kol. Du kan grilla kanske 10 gånger på den, medan du får fylla på 10 gånger på en vanlig. Så slår du ut det på en längre period, så går det mycket, mycket mer bränsle i briketter och kol på en vanlig klotgrill än vad det gör på en Kamado. Så att det blir billigare i slutändan, plus att det är en mycket, mycket bättre grill.
Vi borde jobba så att de som prenumererar på Grillpodden kan få erbjudanden om.
Absolut, det tycker jag vi ska göra. Vi har ju lite, ja, men vi har ju lite rätt mycket bra kontakter ändå där. Vi har ju bland annat Kamado Sumo som är Djureskogs märke. Och han säljer ju dessutom mina kryddor, så att ska jag prata med Johan, kan vi säkert få något bra erbjudande som man kan erbjuda.
Så om man prenumererar på Grillpodden och går in på hemsidan,
ja,
så försöker vi jobba för att man kan få reda på vad saker finns att köpa, och man kan kanske få erbjudanden till och med.
Ja, det tycker jag som en bra ledstjärna att försöka följa. Så att vi ser vad vi får till där, men in och kika på hemsidan lite då och då, så ska vi försöka uppdatera och lägga in och se vad vi kan ha för trevliga samarbeten och så. Vilka leverantörer som vi rekommenderar, som vi har egna erfarenheter utifrån. Och sen givetvis, om du är leverantör av något märke och gärna skulle vilja att vi provar det och ger ett utlåtande, så går det givetvis jättebra också. Du kanske har någon helt ny produkt som du tycker är helt fantastisk.
En grill som vi inte har hört talas om.
Det skulle kunna vara det, eller det kan vara till exempel, jag fick en kille för något år sedan som skickade sån här små, ser ut som små snusdoser ungefär i plåt.
Ja.
Som var rökburkar. Ja. Jag vet inte riktigt hur det gick för honom faktiskt, men jag tror att han har fått ut lite sådana. Men det är typ sådana färdiga, så istället för att du köper typ rökspån och så lägger det i en rökask och så lägger det i din grill. Så köpte du bara den här burken då,
ja,
med spånen i. Ja. Och då fanns det lite olika...
Känns enklare.
Ja, och så la du bara den på grillen och så var det klart liksom. Så att har man liksom sådana här grejer som kan förenkla vid grillning eller så, så får man jättegärna höra av sig till oss.
Fick inte du några sådana?
Jo, jag fick några sådana.
Fick inte jag någon utav det? Har inte jag provat det till och med?
Det kan du ha gjort. Jag tyckte de var ganska bra, men jag tror att i det skedet när jag fick dem så kändes det som att de var ganska dyra i förhållande till vad man fick. Jag grillar ju jäkligt mycket, så att för mig är det nästan bättre liksom att grannen ringer och säger att du, nu har vi
koppat
vårat körsbärsträd här. Vill ha lite ved? Ja, säger jag då. Så åker jag dit och sågar upp det liksom, och så lägger jag det på tork hemma.
Ja.
Det blir mycket billigare för mig. Men för en vanlig vardagsgrillare så är det ju en utmärkt produkt. Liksom. Det är väldigt enkelt. Istället för att man ska hålla på och mäcka och kanske lägga de här i lite vatten och sen lägga dem i någon rökspånsask eller stoppa dem i folie och picka eller någonting. Så är det mycket enklare att bara ta en sån här puck, slänga rätt på grillen och sen färdig så...
Ja, så för de som inte har en granne som ringer och säger vill du ha halva mitt träd, så, ja,
så är det definitivt så. Ja. Det, så är det ju liksom att allting som man kan göra, som man kan underlätta grillning liksom. Jag menar, jag är ju mycket såser och sånt själv, men jag köper också väldigt mycket färdiga såser liksom, av lite bättre kvalitet. Och har ju en butik till exempel i centrala Göteborg som heter Extreme Food som är väldigt duktiga på... Ja, alla typer egentligen av hetsås, men de har mycket mexikanskt och annat också liksom.
Alltså så fort du säger mexikanskt eller hetta eller så där, så då lyssnar jag, för att jag älskar ju det.
Jo, men det är gott liksom, och det är rätt, finns ju rätt mycket att mixa. Man tänker tacos liksom. Jag menar, tacos, den vanliga tacosen som man tänker sig en vanlig fredagkväll hemma liksom, du hackar lite grönsaker och så tar du fram några tacoskal och så kanske du rör upp en lite vitlökssås. Det är ju jättegott, men det finns ju så hyggligt mycket mer, så att sätter man sig och googlar lite liksom på mexikanska tillbehör, så finns det ju liksom allt ifrån man kan göra sina egna tortillabröd med tortillapress och såna grejer, och man kan kavla ut dem för hand själv. Det blir mycket mycket godare faktiskt att göra egna bröd. Man kan även ha, om man har sådana bröd som man har gjort själv och sen inte fick ätit upp alla och de är lite torra, så kan man ju faktiskt skära dem, fritera dem och göra egna sådana små tortillachips. Liksom.
Sa du nu att lyssnarna som gör sina tortillas på fredagarna, att de ska ta bilder och skicka in?
Ja, det kan de mycket väl göra.
Och beskriva hur det smakar det?
Ja, tycker jag.
Så lägger vi upp det på hemsidan?
Absolut.
För inspiration för folk som lyssnar.
Precis. Och är det något speciellt tema som ni vill att vi ska ta upp? Alltså det kan ju vara taco till exempel. Då kan man tycka, vadå taco? Grillar man väl lite? Men det kan man väl alldeles utmärkt göra. Man kan ju antingen köra en pulled beef eller en pulled pork. Det går alldeles utmärkt att sätta en stekpanna på grillen och köra köttfärsen där i. Det går alldeles utmärkt att röka några jalapenos och lite... Eller grilla på lite jalapenos, lite tomatillos och lök och grejer och göra egna såser och salser som är jättegott till.
Men vi kan ju säga just det här, där lyssnarna kan skicka in bilder på sina tacos och från fredagkvällen, så spelar det ingen roll om man har grillat eller om man har stekt. Utan Nej. Det är väl bara att de skickar in det som de tycker att de har lyckats med, som ser fint ut och som smakar gör bra.
Absolut.
Och så får de gärna skicka...
Sen ser vi ju gärna att man har grillat.
Så får gärna bjuda in oss också.
Ja, precis. Nej, men sen ser vi ju gärna att man har grillat givetvis, eftersom det heter grillpodden.
Ja, ja.
Det heter ju inte stekpodden, men...
Ja, ja. Men jag...
Men jag är med på vad du menar alltså.
Ja, vi behöver inte... Det kanske hellregnar så att de väljer att steka just den dagen. Då kan de få med också.
De får givetvis ha med också.
Ja, det var ju snällt.
Nej, men sen så vill vi förhoppningsvis ha lite roliga tävlingar också. Och där, jag menar, jag jobbar ju med kryddor som ni vet, och så att givetvis kommer man kunna vinna lite kryddblandningar från mig. Men sen kan det vara också så att om du är leverantör och du vill att vi ska låta ut någonting ifrån dig eller så i tävlingarna, så får du jättegärna höra av dig. Det kan ju vara allt ifrån att du säljer såser till att du... kanske tillverkar hamburgerpressar eller ja, det kan vara vad som helst liksom. som du vill att vi ska snacka lite om i våran podd, så går det bra att höra av sig till oss också.
Det låter ju jättebra.
Ja. Nu blir det nästan tyst.
Nej, jag har tänkt så här. Självklart, alltså vi säger, vi tar ju jättegärna emot saker och sådär, men vi säger ju vad vi tycker om det.
Du menar att vi tar gärna mutor?
Nej, jag säger att mutor spelar ingen roll, utan vi rekommenderar det som vi tycker är bra.
Så är det självklart liksom. Så är det självklart. Ja. Men jag kan tänka mig att de flesta som eventuellt skulle vilja skicka någonting till oss, de tycker nog att deras grejer är rätt bra, och då utgår från att de är ganska bra. Så att vi kommer nog säga ganska bra grejer om de skulle tro också. Men det hade varit skoj. Har du någon produkt som du gärna vill att vi pratar om i grillpodden och gör mer tillgänglig för folk, och kanske till och med har något erbjudande på den här produkten, så går det jättebra att höra av sig. Och då är det ju info@grillpodden.se, och hemsidan är ju givetvis grillpodden.se, där du kan gå in och läsa om tävlingar, och du kan titta på bilder och annat som läggs upp allt eftersom. Och så glöm givetvis inte att prenumerera. Det är viktigt. Så vi kan fortsätta att göra bra program till er. Eller hur, Danne?
Ja, exakt.
Jag vet inte, det känns lite som att vi kanske avrundar där för det här första avsnittet. Och, men ja, om man fortsätter lyssna sen på nästa avsnitt, så kommer det säkert nya intressanta grejer. Vad skulle du vilja prata om i nästa avsnitt?
Ja, det är väl att snöa in sig på olika sätt att grilla. Ved eller brikett eller kol eller vad man...
För- och nackdelar och...
Ja.
Mm. Ja, men det kan vi prata om.
Så att man vet lite grann vad...
Och då kommer man ju naturligt kanske in även på, ja, lite på rökning och sådana grejer också. I och med att tar man till exempel en, kanske en smoker, antingen en pelletsmoker eller en vanlig vedeldad smoker, så kan man ju påverka ganska mycket smakbilden beroende på vilken ved man använder och vilken temperatur man använder och så vidare. Så att det är ett ganska brett och roligt ämne, och är det så att ni har några erfarenheter från det som ni vill dela med oss, så skicka gärna in dem. Och har ni frågor runt det här med, ja, varför ska man köra gasol och varför ska man göra kol, eller om ni har egna erfarenheter vilket ni tycker är bäst, så får ni gärna skicka in det så vi vet vad ni tycker om det här.
Ja, det låter bra. Det är väl dags för oss att gå vidare med livet, eller?
Ja, jag tror vi avrundar för idag, men tack så jättemycket för att ni lyssnade i alla fall.
Tack, tack.
Och jag som pratar här heter ju Sigge, och mitt emot mig sitter...
Danne, fortfarande.
Ja, precis. Så Sigge och Danne säger tack och hej nu, och nu ska vi väl dra en dricka och gå ut och sätta oss i solen. Eller vad säger du?
Ja, det snöar fortfarande ute, Sigge.
Okej, okay. Ja, vi får åka pulka istället.
Ja, det finns ju en backe här i närheten som, när man var liten tyckte jag man var sjukt brant.
Är det Lindfjäll du tänker på eller?
Nej, det är ju...
Jokerbacke?
Nej, den hette någonting med Duts, jag vet inte. Nej, ja, Jokerbacke, men den hette något men annat också.
Nu har inte detta någonting med grillning att göra, men jag ska berätta en jättekort grej. Jag såg nämligen ett YouTube-klipp nu i morse innan jag åkte hit. En som åkte lösnö i Stockholm mitt inne i centrala i Observatorielunden. Det såg faktiskt ganska skönt ut. Med tanke på att det ändå är sportlov så nu, så åk lite skidor, men glöm inte att grilla för guds skull. Det är viktigt att grilla.
Sigge, där är vi inte överens. Åk bräda.
Ja, just det. Åk bräda. Men åk bräda och skidor.
Ja.
Kan vi säga det?
Ja, ut med i luften.
Ut med i luften.
I friska luften.
I friska luften.
Tack för idag. Ha det så bra allihopa.
Tjingling, vi syns snart och hörs snart igen. Hej på er.